Tisdag den 19 augusti. Det var startdatum för SRF Östra Värmland. Då hade vi först styrelsemöte. Sen hade vi ett temamöte som behandlade ämnet hemberedskap. Bengt Värme på distriktets taltidning gjorde ett reportage. Och det har vi fått låna. Så det ska ni få höra. Och det riskerar ju att vara så att många som har värmlänningen har hört det. Och då kan ni ju hoppa förbi. Kenneth Henningsson, vår ordförande, han inledde på det här sättet.
Välkomna hit. Vi får träffas, trängs och trivs, som det heter. Första mötet för säsongen tyckte vi temat var väl ganska väl valt. Med hemberedskap. Det är i högsta grad aktuellt idag. Därför så har vi bjudit in Emma Lind. Som är... Det lät som en gräshoppa,
det
där.
Ja, det är för att jag ska
göra. Emma Lind som ska prata om hemberedskap. Och sen har jag också bjudit in Kristianstads kommuns säkerhetschef. Hon heter Louise Rapplin. Och sen när vi har suttit och pratat en stund och frågat och svarat och sådär. Då blir det kaffe med en krans kan man säga.
En bit av en form.
Med det så lämnar jag över ordet till Emma.
Vad kul att så många skulle komma. Jag måste faktiskt säga att det var inte jag förberedd på. På en föreläsning om att vara beredd hemma så var jag inte förberedd på den här stora gruppen. Men det gör inte så mycket. Det löser vi. Jag har med mig...
Säg hur många vi är.
20.
Ni är 20 pers här inne i det här lilla rummet. Och ni får plats. Det är bra jobbat. Emma Lind heter jag. Och jag har varit... instruktör för Civilförsvarsförbundet sedan 2021. Och det blev jag genom ett samarbete mellan Civilförsvarsförbundet och SRF. Bakgrunden där är ju att det kom ut en broschyr 2018 som inte tog upp en enda sak om personer med funktionsnedsättning. Och då gick ju rörelsen i taket och sa, hallå, så här kan ni inte göra. Ett av momenten som hände efteråt var att de satte ihop med utbildningar och utbildade instruktörer som skulle matcha våra grupper. Så jag har själv en synnedsättning. Man behöver inte ett gäng 80-åriga gubbar som bråkar. Vi har dessutom en hel del klimatförändringar som ställer till det för oss. Det vet vi alla om, tror jag. Stormen Hans var för några år sedan. Stormen Florian, var det Florian den hette?
Sista.
Ja, för några veckor sedan. Mm. Och så är väl ingen som har glömt Gudrun 2005.
Nej.
Floris. Floris. Stormen heter Floris. Just det. Inte att leka med. Nu bodde vi särskilt i Kristinehamn. Jag tror att vi kom ganska lindrigt undan. Men det kunde ha varit värre. Vi har i alla fall en hel del oväder att tänka på. Strömmen kan gå, det kan bli folkstorm, trafikstockningar. Så vi kan inte ta oss ut och göra våra dagliga ärenden. Handla vår mat, använda våra betalkort, tanka bilar etc. Och då gäller det att ha en beredskap där hemma. Så att vi klarar oss i ett par dagar själva. Vi har ett ansvar att hålla våra grundbehov tillfredsställda. Alltid egentligen, men särskilt under en kris. Att vi har ett ansvar att hålla oss informerade. Vi ska kunna käka, vi ska kunna dricka, vi ska kunna sova och hålla oss varma. Information, det vet vi väl här i den här gruppen, att det är ju inte alltid så himla lätt. Vi kan inte läsa tidningar. Några av oss kan inte använda internet och kolla kommunens hemsida eller och de andra sajterna som finns. Det finns ju krisinformation.se där man uppdaterar senaste kriser. Då har vi problem. Men det finns ju någonting annat som vi de flesta av oss ändå har tillgång till. Kommer ni ihåg vad det kan vara? Vi har tv och vi har radio. Det har i alla fall de flesta av oss. Och när det är oroliga tider, då har vi faktiskt en beredskapskanal som ska funka vart vi än bor i landet. Och det brukar de flesta gissa rätt på. Är det någon här som kan gissa vilken det är?
P4.
Kanalen är P4.
Vi har ju, man får ju också höra att SVT-text, den kan inte vi lösa. Kört. Sen finns det även en del nödnummer man kan ringa. 112 känner väl alla till. Det är en akut situationer. Och 114 14, det ringer vi för att anmäla brott. Om det pågår en trafikstockning eller någon annan konstig orolighet i stan, kanske Hesa Fredrik har gått, då kan man faktiskt ringa 113 13. Det var det många som ringde under pandemin och för att ställa frågor om viruset.
En radio är alltså bland det bästa man kan ha i sin krislåda, och då alltid ha en vävradio hemma. Vattenbrist är det som märks allra snabbast på människan under en kris, och cirka 3 dagar kan vi klara oss utan vatten. Därför är det bra att ha vattendunkar hemma, som helst ska stå mörkt och svalt. Och tänk på att ordna dunkar som är märkta för att kunna förvara livsmedel. Mat måste vi ha, och olika konserver är bra att ha hemma. Och då ska vi köpa det som vi vanligt tycker om att äta, och vi kan handla och bunkra lite pö om pö. Att som synskadad tillaga maten kan vara lite knepigare, att hantera sprit eller stormkök, och dessa ska användas utomhus i första hand. Att hålla värmen med värmeljus och fotogenlykta kan också vara knepigt om man har en synskada, så tänk alltid på risken för eld vid uppvärmning. Då kan grannsamverkan vara bra. Att man kan hjälpa varann med dessa saker, och göra saker gemensamt, så börja lära känna dina grannar. Vad det gäller kiss och bajs, så kan man ta 2 sopsäckar och fylla i lite sand, och sätta ned dessa i toalettstolen, och sedan göra sina behov i dessa. Tänk också på att vara källkritisk, kolla grundkällan till informationen som florerar, stämmer den eller inte. Det finns idag också olika podcasts som man kan lyssna på. Det finns också en app till smartphone som heter Podcasts. 3 poddtips är hemberedskap, beredskap och en svensk drake. Är man inte digital, så är det information via radio eller tv som gäller.
Jag kan bara säga tack för mig.
Efter Emmas anförande så tog företrädaren från Kristinehamns kommun till orda och inledde med att ge ett tips på en bra vattendunk.
Det finns, man ska inte göra reklam för specifika dunkar, men det finns bättre dunkar och det finns sämre dunkar.
Så är det.
De bättre dunkarna kostar ungefär 200 kronor, 150-200. Den heter Donken, tror jag, om jag inte... Doje, kanske den heter. Framförallt så är den bra därför att du kan öppna ett stort lock. Du kan köra ner hela handen med en diskborste och diska den. Plus att det finns en kran.
Ah.
Den är superbra. Och sen är det ju det där med reklam. Under beredskapsveckan, som är vecka 39.
Just det.
Då har faktiskt Maxi alla de här grejerna hemtagna.
Det där var bra att veta.
Ja.
Det där var jättebra.
Och vi samarbetar med beredskapsdagen och hela vecka 39. Skäms jag säga det, har vi skyltat upp hela butiken med gröna skyltar där det står bra att ha hemma. Men jag är inte säker på, hälften av er kan ju inte se de gröna skyltarna.
Ja, stämmer.
Och varje gång jag säger det här så har jag en pappa som slår så här bakom mig, för han är gravt synskadad. Och han blir skitförbannad på när jag gör någonting som inte han kan ta del av. Jag Men förstår. Jag vet inte riktigt hur lösningen ska vara.
Har man ledsagning i Kristinehamn?
Vet ej.
Har man
ledsagning?
På Stora Coop ska ha.
Stora Coop tillhandahåller ledsagning. Och detta är en fråga lokalföreningen jobbar med.
Ja, Stora Coop har, men
inte
ledsagning är något vi håller på att jobba med.
För fullt. Utan ledsagning är det många som inte kan ta sig iväg och handla själva.
Jag vet inte hur ni har det, men min mor och far har en gigantisk frys som är knökafull. Men har ni plats för 2 PET-flaskor så frys 3 liter vatten. Där går i 1,5 liter vatten i varje. Fyll dem inte helt upp, stoppa in dem i frysen. Då har ni en kylklamp och ni har 3 liter vatten. Så ha ingen frys som är tom. Det är bättre att stoppa in vatten i så fall.
Jag ska erkänna att jag själv alltid glömmer den där saken. Mm. Och det är ju för att jag själv har en sån där halvfrys. Mm. Så att det är jättelätt att fylla den med... Det blir fyllt på nolltid.
Ja, jo, jag förstår det. Och våtservetter, handsprit och torrschampo. Och deo.
Och deodorant.
Då klarar du en icke-dusch ganska länge.
Jag tror jag så.
Absolut.
Jo, jag tänkte på det ni talade tidigare om avfall så här som kiss och bajs helt enkelt. Jag tyckte det lät lite slabbigt och jobbigt. Men,
det är slabbigt och jobbigt.
Jag tänker på en annan sak. Man kan använda begagnat tvättvatten som man har tvättat sig i.
Absolut.
Eller man kan använda vatten som man har hämtat ifrån Lötälven utan minsta krav på renlighet där.
Att hälla ner en hink med vatten i toalettstolen är ett sätt att bli av med kiss och bajs.
Och så bara vräka i det. Så när det ligger kiss och bajs i stolen så häller man bara på.
Så länge avloppet fungerar, vi säger att vi har en reningsstation, en reningsverksamhet.
Så länge avloppet kan spola ner det, så länge det finns el
till reningsverket. Men det ska ganska mycket till innan det rinner över där.
Har ni pratat något om avfallshantering i kommunen?
Jag har ställt frågan just om toalettavfall och hur man ska behandla det. Och det som jag har fått är inte skriftligt. Men som de sa, att i en kris så slänger du blöjor, du slänger hundpåsar med bajs. Då får man också få sluta såna här påsar och slänga i soporna. Men det är ju inte någonting det finns ett skriftligt beslut på, och det är också en lagstiftning i konflikt.
Ja, för hur är det annars då? Vart gör du av blöjor annars?
Det slänger man ju i soporna.
Ja, man gör ju det.
Ja. Så att det är lite, det är inte helt enkelt. Det finns inte någonting, utan man får lösa det efter bästa förmåga. Vad jag tänkte, du sa precis inledningsvis nämnde du någonting och så pekade du på mig och sa det tar du. Det handlar om kommunens
ansvar.
Precis. Och det är ju så, vid en kris eller krig så är det ju så att det ansvaret man har i normala fall och övergår ju att det är det som ska fortsätta. Det vill säga att kommunens ansvar är att ta hand om de som man idag gör, det vill säga grundskoleelever, viss förskoleverksamhet, speciella boende. Sen stannar kommunens ansvar.
Vad gör ni med de som har personlig assistent enligt Försäkringskassan? Där är det många som är oroliga.
Vet ej.
Nej.
Då har jag lyft frågan i alla fall. För där är det jättemånga som är oroliga.
Så kommunen har inte någon särskild beredskap för handikappgrupper?
Nej.
Facto.
Har vi inte ansvaret i fred så har vi inte det i krig. Och det är det här som är den tunga biten. Jag skrev, du lyfte också där, och man tänker att hur man ska lösa saker. Och återigen så har jag pappa i nacken att det är att vara öppna med era behov, och ni, och framförallt, och det är ju inte bara ni, utan det är ju rörelsehindrade och döva också som inte kan ta del av allting som man normalt sett liksom publicerar och förmedlar, så att säga. Det är ju ännu viktigare att ni har era nätverk och sprider det här behovet. Var öppna med vilka behov har ni, till exempel. Vi kan inte gå och handla, vi kommer att behöva hjälp. Vi kan inte värma mat, vi kan inte hålla på med ett stormkök.
Ja.
Ni måste förmedla den här informationen till vänner och bekanta. Kanske ni tillsammans. Det är någon som ser det, någon som hör det, någon som kan köra. Alltså, man får gå ihop. Därför att framförallt den första veckan, den första månaden, så kommer kommunens verksamhet gå på knäna.
Den kommer det, ja.
Ja.
Och du säger månaden. Jag är ärlig med det i alla fall.
Det är ju ett lagförslag som är en remiss som skulle ha kommit förra året. För nu pratar vi om en vecka för självberedskap. Det kommer förmodligen landa i en månad och tre månader på en kommun. Det är ju miljontals kronor och planering som vi har börjat med. Men vi är inte där idag. För det är finansieringen saknas och beredskapen saknas, kunskapen saknas.
Vad gör ni idag? Hur kommer ni, vad skulle hända om det, strömmen gick och ni ska, liksom, har ni någonting?
Kommunen har ingen reservkraft.
Ingen reservkraft.
Kommunen är ju uppbyggd av olika förvaltningar. Jag jobbar då på kommunledningsförvaltningen eftersom säkerhetschef och säkerhetsskyddschef. Och jag har en kollega som är säkerhetssamordnare eller beredskapssamordnare. Och det är ju vi som ska leda jobbet utifrån MSB och länsstyrelsens olika direktiv. Varje förvaltning är sin egen verksamhet. Vi kan leda och påpeka och så vidare. Och jag vet att stöd, vård och omsorg som har hand om bland annat äldrevård och hemtjänsten. De är jätteduktiga och planerar för bortfall av elektricitet och bortfall av vatten och så vidare. Men även de har ju en prioriteringslista.
Ja, det är klart.
På hur de ska, liksom, de kommer att få behöva flytta personer som bor ute i kransområdena därför att de kan inte lägga drivmedel på att köra fram och tillbaka 4-5 gånger per dag, utan man kommer behöva, men det är deras planering och den tar vi del av. Men jag kan säga det här kom så hastigt och min kollega är sjuk så att jag har inte alla de planerna i huvudet, men det sker konstant arbete för att ta oss framåt i det här.
En fråga till. Många kommuner pratar om öppna trygghetscenter som ska blossa upp.
Ja.
Hur har ni?
Inget.
Ingenting?
Ingenting. Det, men det står däremot väldigt högt på vår lista. Det står på vår långa att göra-lista på vår whiteboard på ovanför skrivbordet.
Det är ett ställe där man kan komma,
ja,
värma sig lite, ja, ladda sin telefon. Kanske ringa någon. Ja.
Det är på gång. Men det är inte så enkelt som det beskrivs. Men vi tittar på en initialt bara att bestämma var det ska vara någonstans. Och där ska det då framgå, återigen så sitter pappa och slår mig i huvudet, var man ska vända sig.
Ja.
Så att man börjar, då har man åtminstone plottat ut 7, 8, 9, 10 olika ställen i kommunen och i centrum och i andra. Alltså, vi glömmer ofta att vi har Björneborg och lite kransområde också.
Inte glömma.
Nej. Så att det är klart och tydligt står lite av det som du har berättat idag. Var man ska vända sig och även att vi kan ha fasta punkter att hänvisa nödvatten och reservvatten till, att vi använder de punkterna. Det som man då tänker på om man går tillbaka till vad som sker nere i Ukraina framförallt, så har man ju sett att framförallt så vill man komma och ladda sina mobiler. Exakt. Därför att det är det. Tidigare har man haft den här tryggheten och medmänskligheten, men det är sekundärt där nere. Man vill ha sin mobil laddad för att kunna gå in och titta på egna nyheter. Det här med desinformation, källkritiskt granskande. Att nå sina vänner, att kunna skicka ett sms och titta om man har fått någonting. Så att det är ju en jätteviktig punkt. Och sen är det ju liksom värme och vatten och så vidare. I olika kommuner, det finns idag inget krav, lagkrav. Det är ett förslag som hör ihop med den här längre beredskapen. Det är oerhört kostsamt att ställa i ordning de här. Därför att vi vet inte vad de ska innehålla.
Nej,
för att få lov att kallas en trygghetspunkt. Är det då ett antal sängar? Ska det vara kök? Vi har ett regelverk som säger att ska det serveras mat så är det Livsmedelsverket som ska godkänna, och det ska vara toaletter och det ska vara duschar och det ska vara kylrum. Och där återigen så krockar lagstiftningen med någonting som vi hade velat ha mycket enklare.
Vad säger MSB? Har ni ingen...
Inte mycket där. De har däremot tagit fram en väldigt, väldigt bra folder. Så vad vi tittar på, det är ju först de här enkla platserna att bara pinpointa var de ska vara. Och sen kommer vi välja ut vissa större gymnastiksalar eller skolgymnastiksalar. Därför att där har vi duschar, vi har kök, vi har möjlighet till att ställa in sängar. Och, alltså, men där är det ju, det är sekundärt.
Det är sekundärt.
Men det ligger som väldigt mycket annat. Det är inte det att vi gömmer det, men det ska göras bara. Ja.
Vi tycker inte om eld, det kan vara farligt.
Ja.
Men,
det går ju också att äta konserver utan att värma upp dessa.
Måste man verkligen värma maten till exempel? Öppnar man konservburken så kan man ju äta maten kall direkt ur konservburken.
Det kan man.
Det är ju överlevnad.
Ja.
Men det är ju också så att Ukraina har levt i krig i 3 år.
Ja.
Och det är så fruktansvärt att säga det, men det är ju den bästa läroboken vi har. För det är fullständigt ockuperad mark i krigsförhållande. Dödmansland i östra Ukraina. Och i västra Ukraina går de fortfarande på bio.
Herregud, det är så stor skillnad.
Ja, och det är så som vi planerar i Sverige också. Vi har ju olika scenarier att planera utifrån. Och då är det ju så att initialt så räknar vi med att hela Sverige kommer inte vara ockuperad mark. Hela Sverige kommer inte bli utslaget, utan det kommer finnas vissa delar som har el. Och har vi el så har vi vatten. Så länge det inte blir kontaminerat. Alltså, så att det bästa man kan göra, det är att se om sitt eget hus så långt man kan. Utan att måla för mig på väggen, om man nu får uttrycka sig så.
Hur är det med skyddsrum?
Som det är just nu faktiskt MSB som ser över och granskar våra skyddsrum. Jag har ställt frågan och inför det här mötet, jag har inte fått svar, därför att det var någon som sa, jag vet inte vilket skyddsrum jag tillhör.
Och mig
vetligt är det inte så längre, utan du ska ta dig till närmsta skyddsrum. Så nu slår pappa på mig igen. Det ser man på internet. På MSBs hemsida.
Ja.
Återigen, ni behöver hjälp av någon som kan hjälpa er.
Ja, det är ju alltid ett sånt där dilemma. Jag kan säga åt folk att ta hjälp, gå in på MSBs hemsida, sök efter postnummer vart ditt närmsta skyddsrum är, eller låt mobilen använda platstjänsten.
Mm.
Ser ni en orange kvadrat med en blå triangel i, så är det tecken på att det finns ett skyddsrum i den byggnaden. Och det spelar ingen roll att du inte bor där i vanliga fall, du ska få gå ner där. Sen är det så att vi har långt ifrån tillräckligt med skyddsrum.
Och där ska jag faktiskt tillägga också. Värmland är inte ett område där de räknar med att det kommer att bli flygbomber, så att säga. Och det är också så att...
Det undrar jag också faktiskt.
Hur kan man resonera så med Karlskoga så nära?
Ja, men det är... Ja, nu känner jag att jag blir hängd här. Men det är faktiskt så Försvarsmakten... Fortifikationsverket säger när man pratar med dem. Det är också en orsak till att vi faktiskt har Hesa Fredrik i Kristinehamn. Men det finns ju andra städer som inte har det i Värmland. Därför att Hesa Fredrik hör ihop initialt med flyglarm.
Det är så, ja. Det är bara flyglarm egentligen.
Ja, men det är ju mer och mer att man går ut med VMA nu liksom, när det är någonting. Där har jag en fråga till er. Hur... Får ni reda på VMA? Ni det hör det tuta, men har ni någon sån här talbox hemma som säger att det är viktigt med medlemmar? För det går ju som en banner på TV:n.
Kan du inte använda en smarttelefon?
Kan man inte använda smartphone, då får man inte information.
Mm. Då får vi inte information.
Jag har ju installerat SOS-appen.
Mm.
112-appen.
Men kan man få det uppläst då?
Ja, ja.
Ja, det kan man.
Det kan man. Och då ska man som sagt kunna hantera en smartphone.
Precis.
Ladda ner en app.
Ja.
Lägga in sin information i den appen.
Mm.
Så det är ju ett... Jag vet inte hur många här som kan det.
Mm.
Det är en stor grupp som missas med andra ord. Och det är jätteallvarligt.
Jag är så fräck, jag måste bege mig. Tack, jag kommer jättegärna tillbaka.
Ja, tack så mycket.
Mycket intressant ämne, eller hur? Det var väl en bra upptakt.
Ja.
Emma?
Ja.
Jag får hålla med henne, du gjorde ett jättebra jobb.
Tack. Jag har gjort det här i 4 år nu, jag borde göra ett bra jobb.
Ja, och jag har sökt till den nya kursen.
Aha, vad bra.
Ja, visst är det bra.
Då får jag konkurrens.
Då slipper du komma hit. Okej. Det var tjafs mellan mig och Emma som vanligt.
I vanlig ordning.
I vanlig ordning.
Jag tänker på det här med att vi har MSB här i stan. Skulle det vara intressant för att komma och bomba ner alltihop det där?
Säg inget till Putin bara.
Sen är det bara ett lager.
Ja, det är bara för
mig. Ja, men ändå.
Okej, är ni lite kaffesugna?
Och Emma, det här är ju ett av dina aktiviteter som ligger dig varmt om hjärtat. Det här med civilförsvarsarbete. Och du kan faktiskt åka ut till våra lokalföreningar och ha såna här dragningar.
Exakt. Det här är en tjänst som, det här är snarare ett uppdrag som Civilförsvarsförbundet har fått av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och det betyder att vi får pengar av dem och vi i gengäld utbildar ideella föreningar i hur man tar hand om sig själv i en kris. Och kriser kan ju vara allt ifrån översvämning, ett enklare elavbrott, till en massiv orkan eller ett krig eller terrordåd. Vi ska ta höjd för allt och det är jätteviktigt att alla har det de behöver för att kunna ta hand om sig själva om skiten skulle träffa fläkten.
Och det är nästan ännu viktigare nu eftersom Kristinehamns kommuns representant sa att kommunen har egentligen inget ansvar för handikappgrupperna.
Nej, kommunen jobbar så att det de har ansvar för i vanliga fall, det har de också ansvar för i en kris. Varken mer eller mindre. Man ska alltså inte tro att kommunen kan gripa in i en kris. Utan du måste, har du ansvar för dig själv i vanliga fall så har du det även i en kris. Du ska kunna förse dig själv och din familj med vätska, mat och värme. Och du ska även hålla dig uppdaterad med senaste nytt. Det är det ansvar du har som samhällsmedborgare. Kommunen ska se till att gator fungerar som de ska. Att vatten och avlopp fungerar, sophämtning, infrastruktur helt enkelt. Men det allmänna hemberedskapen, det står du själv för.
Och som ni hör, alltså viktiga frågor. Och Emma, vart ringer man om man vill nyttja dina tjänster?
Ja, mitt mobilnummer är 073 80 333 08. Och då gör jag så att jag registrerar mitt inplanerade besök hos Civilförsvarsförbundet. Och när jag fått ett okej, vilket jag automatiskt brukar få, så tar jag min lilla väska med lite broschyrer och lite utrustning och så tar jag mig iväg till er förening.
Så tveka inte. Kontakta Emma. Det här är mycket viktig information och det är en fråga som ligger i tiden.